Ja, men då säger vi hej och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets eminenta Game of Thrones podcast. Vi gör en great rewatch och vi har kommit till säsong 5, avsnitt 7, The Gift. Marcus Larsson, välkommen till bordet.
Ja, Guds gåva till mänskligheten.
Sandra, läget.
Ja, också en gåva till mänskligheten. Ja. Osäker på om det är Guds gåva.
Ja, man är ju heller djävulens gåva, det är ju så. Men...
du är nattkungens gåva.
Precis. Min pappa är nattkungen, min mamma är Melisandre.
Mm. Oh man, yes.
Vet ni varför jag blev som jag blev?
Exakt. Ja. Jag heter Tove Björnlund och blir extra glad när folk mejlar oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtaggar oss i sociala medier eller ringer in på 08 725 23 57. Vilken jävla sportstart jag kände att vi fick här.
Ja, nu är det pepp. Ja. Nu är det 100 meters final i friidrotts-VM.
Precis. Så här glada har ni aldrig hört oss.
Nej. Vi sitter ju typ på sporten nästan.
Exakt.
Ja, och här är Champions League-feber när vi spelar in det här, kan
ja,
man säga.
Champions League-svett också.
Ja, precis. Man andas in
ständigt denna sportsvett.
Sportredaktionens svett när man sitter här. Det tycker jag är härligt. Man vill ju, man kan inte få för mycket omklädningsrum i näsan, så att säga. Men det är inte därför vi är här.
Det är inte därför vi är här. Ska vi kanske börja i det du har döpt till Norrland?
Ja, Norrland i det gift. Norrland är ju då, det är muren då.
Ja.
Det är norr om Winterfell. Där sker det ju en massa saker i det här avsnittet. Framförallt en helt unik händelse i tv-seriens långa historia. Det vill säga att en gammal person dör av ålder.
Är det 57 avsnitt in då, eller vad är vi?
Ja, Aemon Targaryen, en av de snälla. Vilket ju går helt i linje med den här säsongens deprimerande tonläge på något sätt. En av de snälla, de som stöder Sam och Jon i Castle Black, dör.
Ja, det har ju faktiskt aldrig hänt. I alla fall inte i bild att någon av dem så här...
Någon har kolla vippat där. Av alla de tusentals dödsfall som det ändå måste ha skrapat ihop in här.
Det har ju talats om liksom folk tillbaka i tiden som har dött liksom av naturliga orsaker. Gamla.
Men det här en är väl gång första i historien gången. Fanns det folk som dog.
Precis, men det här är väl första gången man får se det.
Ja.
Nej, och sen tar ni ju inte tillfället i akt att avslöja vem som är Jon Snows mamma. Föräldrar.
Men vet han det?
Det skulle jag nog tro att han vet.
Han är en maestro, han kanske vet allt.
Ja.
Istället sitter han och liksom gaggar om sin brorsa ägg.
Ja, det är det där. Jag tänkte ju det. Jag tänkte på vad då ägg? Vilken härlig död ligga under en filt och drömma om ägg.
Du tänkte att det var liksom.
Nej, jag tänkte faktiskt att det har
jag har något
svag minnesbild att ägg. Det är någon konstig, det är någon konstig titel på någon prequel som George R. R. Martin. Ja. Och det jag tror inte det har med ägg att göra.
Nej.
Det var Aegon the Conqueror.
Exakt, hans brorsa, lillebrorsan som blev kung.
Precis, Aegon, någon av dem, inte the Conqueror men en annan.
Jaha, så jag fel nu.
Det finns flera Aegons.
Ja, tack.
Och det är kul att de inte uttalar Aegon utan då säger Aegon.
Mm.
Men då blir det ju ägg.
Ja.
Ja, ja.
Ja, men det är ju gulligt att när man som så här jättegammal 100 plus åring liksom går i barndom och börjar prata med sin lillebrorsa igen. Det är fint. Och börjar liksom säga, åh jag drömmer att jag är gammal.
Ja, det kommer ju kännas som en mardröm när man, om man kommer upp i den åldern, kan man säga. Nej, men det är väl fint. De bränner upp honom och Sam får hålla ett tal.
Som ju visar att han är.
Som ju visar att Sam faktiskt är en av de få intellektuella på det där rövstället. Jon Snow och Tormund, vårat norska favoritskägg, de lämnar Castle Black för att gå och rädda vildingar.
Inte populärt hos Alistair Thorne.
Nej, man känner ju här att det börjar bli lite kymigt. Mm. Lite kallt i Castle Black.
Mm. Han påpekar ju för Sam också att det var inte så många vänner kvar nu här.
Nej, det är ju...
skrämsel.
Nej, och det leder ju upp till då den här typiska Game of Thrones vändningen. Det är ju att Gilly straffas ju till slut för att hon är enda kvinnan på Castle Black och inte ligger med någon alls. Och då försöker två kråkor att våldta henne, helt enkelt. Det är en populär sysselsättning i den här serien överhuvudtaget.
Ja, speciellt det här med att lägga till det där det inte finns i böckerna.
Det här finns inte i böckerna.
Det här finns inte i böckerna. Då är de på ett skepp och dricker rom och är fulla.
Ja, det tycker jag är roligt att det liksom i böckerna är ett fyllerligg.
Ja. liksom. Och sen har jättemycket ångest för att han bara, åh, mina löften. Jag är ju en man av den Night's
Watch. Okej, så i böckerna är det ett fyllerligg. Mm. Alltså det är lite mer så här verklighetstroget, ungefär som en medelsvensson tappar oskulden.
Precis, ja. De har varit på begravning eller alltså, så som det blir när man får ligga, ni vet, begravningar.
Nej. Lusten är som störst efter begravningar och bröllop, kan man säga.
Exakt, ja. Mm. Nej, men det är samma sak där. Maester Aemon har dött och då sörjer de helt enkelt med lite rom. Vi fulla ligger.
Manusförfattarna till serien tänker ju annorlunda. Här blir man ju ledsen efter begravningen, nästan våldtagen, får sjukt mycket stryk. Alltså han får ju så mycket sparkar och slag mot ansiktet, så han är ju mer tålig än The Mauler. Sam skulle kunna ställa upp i MMA eller vad fan det där heter.
Ja, han kan bara take a beating.
Ja, och sen kommer de på att
hur ska man få någon att känna sig bättre efter att de har blivit misshandlad?
Man rider den personen.
Han vill verkligen ligga så mycket att han liksom skiter i att han är liksom halvdöd.
Ja.
Han ställer inte upp och levererar.
Det är inte som i boken att han liksom hade ångest eller någonting sånt.
Nej.
Det märker man inte av här.
Nej, och det är ju ett väldigt märkligt förspel. Mm. Alltså det är liksom inte, jag vet inte om det är det första jag skulle tänka på om jag fått skallen insparkad, att
nu blir det ligga av.
Ligga med en minderårig mamma eller vad fan det handlar om. från skogen. Det är väl inte det första man tänker på. Liksom.
Och kan vi kommentera hans oh my.
Ja. Det här, fast är det här är ju det bästa.
Det är det bästa. Det är så här jag tänker att alla britter låter i sängen.
Vad?
Det känns så himla gett. Jag har faktiskt inte legat med någon britt, nej. Eller? Nej.
Det är de jävla språk och skolresorna till London. Då är det mycket oh my going on, har jag hört.
Det är ändå jättekul.
Titta på mig, jag har aldrig legat med en britt.
Ja. Vad ska vi säga mer?
Precis.
Ja, men oh my, det är så fantastiskt. Alla andra sexskiljer i den här serien är ju, jag menar, Ramsay Bolton och de där, det ska vara så här.
Ja, det är mycket,
hårt,
det är mycket
och ilsket och underkastelse och hemskheter.
Och mycket och här, smusk på bordeller.
Ja, och här är bara ett oh my.
Ja, man föreställer sig George R. Martin där liksom.
Ja, men det är hans alter ego.
Jag vet, det är hans alter ego. Ja.
En kort liten författare liksom. Nej, men oh my. Ja, det var ungefär så man själv kände när man en gång i tiden
fick ligga.
Steg in i den världen. Ja. Oh my.
Ja, men de blir räddade av Ghost i den här slagsmålscenen i alla fall.
Mm.
Ja, Ghost behöver bara komma in och morra.
Ja, precis. Och man undrar också liksom, varför Ghost inte är med Jon Snow.
Det undrar jag också.
Ja, och sen undrar man också, det här var tydligen så viktigt att de Quigley som spelar Ghost
heter hunden Quigley. Quigley.
Ja.
Det låter som en Quagmire.
Ja, och Quigley bor i Calgary i Kanada. Mm. Så de spelar in hela den scenen där bara för att Quigley inte kunde föras över till Europa på grund av att sina stora hundar är svåra att...
Ja, men det här är väl som din favoritkaraktär i Game of Thrones. Bart the Bear.
Ja, precis, exakt. En Bart the Bear. Ja. Koppling här.
Ja.
Om ni kommer ihåg att vi för 15-20 avsnitt sedan snackade om Bart the Bear som slogs med Brienne.
Precis, och då var de också tvungna att spela in det i USA.
Ja, men de måste ju ha en, det är väl något sådär att Jon Snow kan inte komma och rädda honom en gång till eller något sånt där.
Nej.
Och så de måste komma på ett sätt för att Sam ska liksom komma undan knipa. Dessutom så är det förmodligen ännu krångligare att flytta över den här hunden. Vad heter den? Quigley. Upp till Hardhome. Där det ska, ja. där vi snart är i nästa avsnitt. Mm.
Som du längtar.
Men innan dess så måste vi ju ner till Game of Thrones motsvarighet till Stockholm, det vill säga King's Landing.
Yes, och här får vi ju min favoritkaraktär istället, Olenna Tyrell, som dyker upp och briljerar när hon sparrar med sparven.
Ja, jo. Det tycker jag också.
Ja.
Men Olenna Tyrell, hon tar över varenda scen hon är i.
Ja, för det blir nästan ännu roligare sen när hon är med Littlefinger.
Ja, det båda är ju rätt kul. Ja. Det är så att högsparven framstår som en sann populist. Alltså han skulle ju kunna bli amerikansk president. Eftersom man säger sig företräda folket, men egentligen är bara helt jävla maktgalen.
Ja.
Tycker jag som i alla fall.
Galen, punkt.
Galen, punkt. Fundamentalist.
Ja.
Idiot. Och Lena Tyrell är ju mer en sån där pragmatisk, cynisk, härlig tant.
Ja, fast det är också lite härligt där med att högsparven får gå och bara så här, har du någonsin stått ett, när hon hotar med att svälta ut hela befolkningen? Hon bara, men har du någonsin stått på en åker och we are the many, you are the few, lite såna här härliga Occupy Wall Street feeling.
Ja, jo. Men ja.
Mm. Ja, populist.
Men och Lena och Littlefinger i alla fall, de pratar ju öppet att de mördar Joffrey.
Och de är lite mer på samma nivå, kan man säga, eller på samma liksom våglängd.
Ja, det är mer jämn pingismatch. Verbal pingismatch.
Mm, och de är inne på hans sönderslagna bordell.
Ja.
Där det ligger liksom lite dildos strödda på marken.
De var gjorda av lera, va? De här dildosarna i
back in the day.
Ja. Mm, mm.
Men det är också snyggt när han bara, jag ber om ursäkt för lokalen. Och hon bara, nej, det gör du inte. Ja, men då säger han i alla fall att han också har en gift, inte den som titeln syftar på, men att han också har en gift som är en ung man.
Mm. Och då undrar är det Lancel?
Det måste ju vara det.
Fast hur kan han veta det? Mm. Är Lancel en sån skvallerbytta? Jag tänkte bara att hans liksom religiositet har ju börjat mycket tidigare.
Ja, men det var väl någon, var det inte någon scen där det var någon som försökte utpressa Lancel back in the days för länge, länge sedan. Då efter att han hade...
Det har varit väldigt mycket utpressningar i den här serien.
Ja, för jag minns att då när han hade ihop det med sin kusin, eller vad hon var, Cersei, så...
Ja, Tyrion...
Var det Varys då kanske som...
Jag vet inte, Tyrion hotade ju honom.
Nu framstår vi som lite korkade här, men det här
det känns
vi
som att
om.
Vi kan klibba in oss i ett väldigt krångligt nät här.
Moving on!
Men Littlefinger vet saker. Han dricker inte och han vet saker, kan man säga. Och det får ju konsekvenser för Cersei då, som först får mobba Margaery lite när hon är fångatagen.
Och excellerar i sitt smörk med hennes onda leende.
Ja.
Och sen då går rakt in i fällan.
Exakt. Eftersom då det är ju en konstig rättegångssituation i King's Landing, eftersom att någon bara kan smutskasta någon och säga att hon har haft otukt för sig, är det väl det hon är anklagad för. Eller incest är väl otukt.
Det går väl in under samma paraplybegrepp.
Ja, precis. Det är ju till och med olagligt i riktiga Stockholm, kan man be vi få upprepa lyssnare som inte bor där.
Vi har ju för sig pratat om det här tidigare, att hennes konsekvenstänk är inte så himla bra. För det känns som att hon borde ha insett det här innan, att om hon bara kan tjalla på Margaery Loras, så måste någon kunna göra det på henne.
Mm. Hon går dit utan vakter.
Ja.
Vilket ju många tycker är märkligt. Eller?
Ja, det är många som tycker det är märkligt. Och framförallt så är det ju märkligt att hon inte har fattat att hon borde göra sig av med Lancel, alltså tidigare. Hon måste ju känna på, alltså, eftersom hon har haft otukt för sig med Lancel, så borde hon kanske tänka lite grann.
Hon borde göra en svarta inkan. Och
ja, alltså fimpa liksom. Knyta upp de lösa ändarna, så att säga. De lösa byxdrakarna. Så de inte liksom bara hänger i vinden.
Men där är väl tydligen en skillnad med boken också. Att hon i boken är alkoholiserad och därför inte liksom kan se.
Ja, men jag läste på, det är en lång krånglig utläggning. Nu får de som har läst böckerna ursäkta, för det har inte jag själv gjort. Men vad som skulle kunna förklara att Cersei, den här mästermanipulatör, går i en så enkel fälla. Det finns en förklaring i böckerna. Det är att hon har väldigt stora dryckesproblem i böckerna. Och hon beter sig väldigt irrationellt. Och det är inte bara gentemot högsparven, utan det är även ekonomin i kriget hon för. Alltså stans ekonomi och Lannisters ekonomi. Att hon, och dialogen med den här...
Hon är ju väldigt impulsiv och bara, vi måste bygga en egen flotta.
Ja.
Ta alla pengar. Nu gör vi det här.
Och det blir ju till slut hennes fall då. Mm. Men det tycker jag inte förklaras så bra i tv-serien. När man ser det här avsnittet.
Nej, för att hon dricker vin hela tiden. Men det känns ju bara som att hon har en nice.
Ja, men
det är bara som lite trevlig överklassalkoholism sådär. Inte så att det skulle ha några större konsekvenser.
Det är inte ens alkoholism. Hon är liksom hon ser inte härjad ut. Eller,
nej.
Hon beter sig inte konstigt i serien.
Utan nej, för det tror jag framgår lite snygg, i böckerna. Att hon ser lite mer trött och sleten ut.
Men det vill ju inte Lena Headey göra naturligtvis. Får inga andra roller.
Precis. Nej, det är kanske lite, jag vet inte, det hade ju kanske gränsat till komedi om man såg henne liksom tulta runt liksom, ramla runt där. Det var liksom...
Whiskyknäppt klänning.
Ja, det beror ju på hur man gestaltar det. Jag skulle föredra det faktiskt. En riktig sådär parkbänksalkad Cersei,
ja,
som sitter och ljuger.
Lite lätta rödnäst och lite lätta raseriutbrott på,
ja,
allt och inget. Och sen gråta lite.
Brister ut i spontan sång och sånt, ja, med Tommen.
Kanske kan komma någon alternativ version av Cersei någon gång.
Ja, men hon visar ju för sig sina tårar här när hon faktiskt kramar om Tommen för att hennes sista son, när han försöker få hjälp av henne.
Ja, men gud, ja,
det går ju så där för
hon tar inte hand om sina barn så bra, hon skyddar ju bara dem.
Och manipulerar dem.
Ja. Över till Skåne. Alltså Marine.
Ja, precis, för den som inte fattade det. Ja, där händer det jättemycket.
Jag tycker det är så fint att vi inte behöver säga åt dig att ta den här uppgiften. Att ta oss till Marine.
Det här tar jag.
Ja.
Danny och knivhunken pustade ut efter att ha druckit byxdrake te under lakanen. Jag var tvungen att ta den här formuleringen från Marcus.
Det är jag som har skrivit den.
Ja. Mm. Ännu en fin, liksom, fin omformulering av, ja,
snusk.
Snusk.
Mm.
Och här ligger de liksom och har lite, ja, men efter för sex snack.
Lite pillow talks.
Exakt. Om typ, ska vi slakta alla eller ska vi inte det? Han är ju för, hon är emot. Ja.
Men hon säger ju att hon är en drottning, hon är inte en slaktare.
Mm.
Och då menar ju Dario att en regent är antingen slaktare eller köttbit.
Mm.
Men vad tycker ni om kärlekssagan, knivhunken och drottning Dani?
Jag vet inte, man märker ju mer och mer att det är kanske ingen kärlekssaga, i alla fall inte från hennes sida, utan det är liksom lite...
Mer av en kötslig saga.
Ja.
Och jag tycker att det är lite skönt att de kvinnliga regenterna också får ta sig sina älskare istället för att det bara är kungarna som har diverse mistress till höger och vänster.
Ja, det har jag absolut ingenting emot. Men ja.
Annars... Men ja, han är ju inte svinintressant.
Nej. Men han var ju bättre än den före Dario.
han är åtminstone snygg.
Ja, det är ju ändå det viktiga.
Och sen den stora grejen här är väl egentligen att Tyrion och Dany äntligen får mötas.
Och det har inte hänt i böckerna.
Nej.
Tyrion och Jorah har ju liksom
blivit sålda som slavar.
Exakt, och lyckas ta sig in på den här arenan där hon sitter som publik. Ja. Väldigt motvillig publik. Hon tycker att det är fruktansvärt att kolla på det här.
Plus att vad hände med det där att man inte skulle få ha slavar i The Fighting Pits? De sitter ju med kedjor runt händerna liksom.
Mm.
Ja, det är så.
Inkonsekvens.
Det är inkonsekvent. Ja, det kommer man undra, men framförallt undrar man ju så här att hon verkar vara väldigt känslig för våld. Underhållningsvåld, vilket det här handlar om på något sätt. Men att låta så här slavägare slita sig ihjäl av två drakar, det är liksom...
Det är lugnt.
Det skiter hon i.
Ja,
är hon en komplex karaktär eller bara en illa skriven karaktär?
Jag vet inte, hon kanske måste ha någon så här känslomässig, att det har någon funktion.
Ja, alltså, målen, helgar, medlen. Ja
men att bara kolla på liksom våld som njutning kanske inte är. Utan mer att hon så här... För att härska och för att vinna så kan hon gå över rätt många lik.
Ja. Precis, jag tror väl att hon inser det här att även om de nu ska vara fria och välja att slåss så kommer det ju de facto vara slavarna ändå.
Ja.
Som blir slaktade. Det är inte som att The Masters kommer gå ner och ställa sig.
Nej, men det är fint att ja, men att Tyrion får liksom säga att I'm your gift.
Ja, här kommer the gift som som i avsnittets titel.
Ja, och det här är ju då en stor sak att två så stora spelare äntligen får träffa varandra i den här serien. Det känns ju som att plotten går lite framåt helt plötsligt.
Ja, äntligen.
Ja, Tyrion har ju varit på väg ett tag.
Det känns som att han kommer sprida sin stjärnglans över Marine.
Ja, han kommer bli det nästa stora rockstjärna. Ja. Pliktrapporteringen då, Sandra, det kan du väl fortsätta. Du är ändå i Dawn.
Ja, precis. Ja, men Bronn får liksom avsluta sin lilla låt.
Ja, just det, som han började på i förra avsnittet.
Ja, exakt. Den här om Dornishmans wife.
Ja.
Den äntligen får komma till poängen som är typ att ja, han blir dödad av Dornishman, men han har i alla fall fått ligga med hans fru.
Doesn't matter, had sex.
Exakt, det är någon slags poäng där tydligen som är lite rolig i Dorn. Och ja, han blir nästan förgiftad av en sandorm och får se lite bröst.
Ja, han får
för
se
det var väl länge sedan.
Han får faktiskt se mer än vad tittarna får se. Han får se hela stammen, så att säga.
Mm. Full frontal.
Ja.
Ja, och det känns ju väl Game of Thrones så väldigt så här onödigt liksom.
Ja. Ja, det har ju varit lite sådana här scener, men de kan liksom inte riktigt hålla sig, för det här är ju långt in i den här kritiken mot den här omotiverade kvinnliga nakenheten hela tiden när jag ser den. Så kommer den här scenen bara så här.
Ja, precis. Det har ändå varit
plocka fram det här ändå liksom.
Ja, det har varit ett litet
tag plocka fram de här.
Ja.
Det har varit ett litet tag sen, men det var liksom så mycket alltså.
Ja, precis. Melisandre,
hur är det kvinnosynen här då? Menar sandormarna, de kan inte slåss, de är inte farliga, men de näckar och förgiftar män.
Fast de kan ju faktiskt slåss. Det var ju bara en fight-scen som var lite ful.
Jo, men hittills alltså, ja, okay, vi vet ju att de kan det, men det är ju för att vi har sett längre fram till det här, så är de ju de är ju lika odugliga.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om Dannys drakar innan puberteten.
Sant.
Och jag tror inte det är meningen att de ska vara så odugliga, utan det är en viss blick som kommer in att det blir så här. Men Bronn är ju trevlig. Han får ju också höra att den här sandormen tycker han är väldigt snygg.
Ja.
Det är tur alltså. Ja. Äldre män, yngre kvinnor. Alltså den.
Ja, jag var ju tvungen att liksom läsa på lite om Bronn, eller han som spelar Bronn. Jerome Flynn, som ju var en av duon Robson och Jerome på 90-talet, som faktiskt hade Englands bästsäljande singel 1995 med en version av Unchained Melody.
Åh herregud.
Gud, kan man få spela några sekunder av den i slutet?
Exakt.
Syk, klipp in Unchained Melody i slutet.
Och även att han har varit ihop med Lena Headey under en period. Så att de tydligen inte kan vistas i samma rum under inspelningen.
Alltså jag har också liksom läst lite om det här, men att det skulle vara lite överdrivet. Men jag trodde att, jag läste inte bakgrunden, utan trodde då att hon typ så här inte gillade hans band och att media sen hade blåst upp det där till att hon hatar honom. Men de har alltså dejtat.
Ja, det verkar som det. Och att han har varit med i någon sekt sen också under 90-talet.
Va? Vad säger du nu?
Att han var med i någon sekt. Som
ja, det hörde jag.
Men vet
du vad det hörde jag. Men vad
är det? Är det liksom scientologen eller en smisk sekt?
Nej, någon så här enlightenment movement som är någon så här, de har någon amerikansk guru som
aliens.
Nej, det är mer typ hinduism blandat med buddhism och lite allt möjligt.
Åh gud, tråkig sekt. Ja. Finna sig själv, sekten.
Sen verkar vara lite så här, gilla yoga gurus och vegetarian och sånt där. Mm.
Alla de är coola männen i den här serien. När man läser på om dem och när ni åker och intervjuar dem, så framstår de ju inte så jävla roliga längre. Alltså, de är ju inte lika coola som de spelar. Mm. Eller? En Bronn är någon yoga tjomme och The Hound är knasig.
Ja, fast det verkar ändå som att den här Jerome, han bor ju i Wales på landet, att han brukar ses på den lokala pubben och är med i lite så här pubquiz och sånt där. Så han är inte helt...
Han kanske är supertrevlig.
Inte helt isolerad.
Ja, det var en liten utvikning.
Sidospår. Ja, Marcella i Dorn också, hon är trulig tonåring och vill inte åka där för hon vill ju få pussas med sin snubbe.
Ja, och Jamie Lannister.
Ja,
Han har
lite butter.
Han har en hand. Brienne står och fryser där i skogen i det här avsnittet också och tittar förgäves efter signalen. Ja. Och det är hennes funktion, verkar som i den
3 sekunder, ja. Klart.
Jävlar vad hon är en sån där Valar Doheris människa och måste ha någon att tjäna.
Ja, vad händer mer här? Vi får reda på att Melisandre vill grilla ett barn.
Ja, det är ju det här som det är ju någonstans här i den här säsongen man undrar hur ska de ta all ondska vidare, och det här flyttar de ju fram gränserna en gång till om det kommer att ske. Nej. För det finns ju två frågor. Precis. Kan de göra Ramsay vidrigare än han är? Kan jag avslöja för de som inte har sett hela säsong 5? Det kan
det
de.
Går.
Det går. Och de kan göra Melisandre och Stannis ännu hemskare.
Men Stannis säger nej nu i alla fall. Men det går ju redan lite dåligt för honom. Han
förlorar, de sitter fast i snön. Och
ja, han förlorar krigare. Och ja,
hans legosoldater. Ja.
Folk fryser ihjäl till höger och vänster. Ja.
Hästar dör.
Inget tråkigt.
Och apropå någon går dåligt för, så Sansa Stark har inte så kul.
Här går det ännu sämre. Hon är inlåst hela dagarna och sen blir hon misshandlad och våldtagen om nätterna. Det är riktigt illa.
Och Theon Greyjoy, som ju egentligen står i ganska stor tacksamhetsskuld. Eller han har ju en viss själslig skuld till Starks, kan man väl säga. Han förråder henne ändå.
Ja, det
är... Han tror ju att han hjälper henne.
Ja, jag tycker ändå det är lite fint här när hon säger att ja, men kan du inte hjälpa mig? Det kan ju inte bli värre ändå. Mm. Då säger han, det kan alltid bli värre. Mm.
Ja, den där stackars tanten som hon ville, som försökte hjälpa henne, den får ju Ramsay tag på och flår.
Mm. Ja.
Nej, Sansa Stark vill man ju att det ska vända för någon gång, tycker jag. Mm. En annan fråga innan vi går över till snack inför säsong 7, det är att vad man ska tänka på nu framöver, det är att ställa sig alltid frågan, var är Varys?
Ja, vi har inte sett honom sen bordellen.
Mm. Nej, vad är det han sysslar med just nu?
Ja, vad har han för plan?
Ja, kan man undra. Nej, men nu är det dags för mitt favoritljud i den här podden. Det där var spoiler. Hajen. Sluta lyssna om du inte vill veta någonting om säsong 7. Ja, det, alltså,
och undvik YouTube och alla tidningar, ja, för trailern är här.
Ja, ja, nu är trailern här. Och det är ju faktiskt en riktig nyhet på länge att det äntligen har kommit en trailer. Ja. Och vi vore ju inte Tronspelet podden om vi inte ska gå igenom trailern scen för scen. Typ.
Ja, precis. Marcus har 3 fullskrivna papper här med analys.
Lite snabbt, vad tyckte du om trailern?
Jag blev svinpeppad.
Mm. Det var absolut, det var väldigt härligt. Sen kan det vara lite för lite av vintern kanske.
Mm.
Ja, det är
folk
lite
fryser men inga White Walkers.
Ja, nej, men jag tror nog att det kommer White Walkers. Jag tyckte också att det var för lite blåögda killar som knallade omkring. Men annars så verkar det ju som att det händer lite grann i säsong 7.
Mm-hmm.
Men om man går igenom den, apropå vinter, så det, om man lägger märke till lite detaljer här, så är ju då så ska man lägga märke till att Cersei faktiskt har päls på sig. Vilket ju är lite konstigt eftersom vi är ganska långt söderut när det är King's Landing, och det känns ju som Spanien. Men det är ju ett tecken
winter's
på...
winter's coming, ja, eller den är här snarare.
Ja, vintern är verkligen här för att Cersei har päls.
det är en snygg dräkt den här.
Oh, gud, ja.
Den är ju ännu bättre än i förra säsongen. Hon har liksom någon slags Ja, vad är det för någon stål?
Ja. Ja, alltså ja. Jag är inte så in, jag vet inte vad saker och ting heter på såna här fantasyklädsel.
Nej.
Våran expert Magnus Dahl är ju inte här.
Nej.
Han hade haft mycket att säga till.
Precis.
Om det.
Definitivt.
Ja, jag har hört att han,
om han kan ringa in en analys av allas nya outfits.
Ja, han har redan budat på den på eBay, tror jag. Sen kan man också lägga märke till, ni får gärna skjuta in här, men
annars Cersei har största kartan.
Ja, kartan. Jo, men det här pratade vi om innan. Mm. De har gjort om Red Keep till en stor karta över Västerås.
Och det tycker jag är bra prioriteringar ändå, att man liksom bygger en jättekarta man kan kliva runt på.
Ja,
ja, det är lite
gör så
svårt,
mycket dramatiska scener.
Det är lite svårt att veta motivet till det i seriens universum, varför hon ska klampa omkring på en jättestor karta.
För att jag tror att hon fysiskt vill krossa saker med sina bara fötter.
Det är fortfarande inte ett bra motiv att göra om Red Keep till en karta. Det är... Funktionen för den är ju för att nu tror jag man måste på ett väldigt tydligt sätt från filmmakarens sida visa tittarna vars alla olika fraktioner befinner sig någonstans.
Eftersom hon är omringad.
Exakt, och då får hon ju gå omkring där med Jamie och bara, ja, sjunga, här är Greyjoy och här är Danny och här är Stark och ja, de är omringade helt enkelt.
Och där har vi också en spegling till att Tyrion och Dany står vid den här kartan i Dragonstone. Den här Stannis bord.
Där det blir lite kukmätartävling här så att Cersei ska ha den största kartan.
Exakt, hon har större karta. Men det är också en härlig symbolisk liksom bild när Tyrion puttar ner ett Lannister-lejon. Mm. Liksom.
Ja, är det Tyrion som gör det eller är det Dany?
Mm, ja du.
Ja, det vet man aldrig. När de anländer till Dragonstone i alla fall så ser man i trailern att det är Targaryens familjesigill som redan har rest där. Jaime Lannister har, det heter den Widowmakers-svärdet.
Det
alltså Joffreys
svärd.
Valyrian stil. Skit i vad han heter, han har hans svärd i alla fall. Och där det är också ett tecken på att handlingen kommer flytta sig till Casterly Rock för att det var dit hans svärd skickades och då har ju på något sätt Jamie fått tag på det ändå.
Är det där man ser det här slaget då kanske med alla Lannister-soldaterna eller är de i King's Landing?
Men de spekulerar att det är det kan ju vara King's Landing, men de mest inbitna fansen tror att det är Casterly Rock eller Lannisport. Mm. För det är ett Lannister-sigill när de här Unsullied stormar in. Precis. I den där borggården. Det verkar så, många tror att när Cersei sitter på sin tron och har något besök där så har hon inte bara, så bakom henne har hon bytt ut den här jävla femudden mot Lannisters lejon. Alltså i, vad heter den?
Ja, men i alla pelargångarna är det väl det också, vid fönstren.
Ja, typ. Ja, men fönstret bakom är inte den här femudden, den här symbolen för högsparvarna eller sparvarna.
Det borde väl vara en seven-pointed star.
Ja, eller vad fan den är.
Kanske.
Och den har möte där.
Så ja, det tror de flesta är Euron Greyjoy.
Mm.
För det är en man med kort hår.
Ja, precis. Och de zoomar in Jamies blick där och han ser inte helt nöjd ut.
Är det kanske så att någon har kommit för att fria till hans syster?
Ja. Oh, gud. Nu har han äntligen trodde att han skulle få ligga i fred.
Så kommer en landsman från Danmark med sin byxdrake. Usch. När man zoomar in scenerna från med Jon Snow så sitter Brienne, Littlefinger och Tormund i publiken.
Gud, det såg inte jag.
Så Brienne är med Jon Snow. Det som fröet som såddes förra säsongen att Peter Baelish försöker manipulera Sansa och sätta honom mot Jon Snow fortsätter i den här trailern.
Och stryptaget.
Stryptaget tror ju vi i den här podden att det är Jon Snow.
Ja, som tar på Littlefinger.
Precis.
För det är skönt att han verkligen fysiskt står och lurkar bakom en vägg. Ja. Som han brukar göra i kulisserna, ja, men nu gör han det fysiskt.
Att det är nere i Winterfells krypta.
Förmodligen, vilket förmodligen är framför Lyanna Starks staty.
Ja, precis. Littlefinger kanske avslöjat något för Jon, för han vet saker. Eller vad kan det vara?
Utifrån ett tidigare samtal med Sandra Stark i ett annat avsnitt så antyds det ju att Littlefinger... Va?
Sandra Stark.
Sandra Stark.
Ja, jag trodde du
skulle ha den här. Ja, förlåt. Alltså, ditt öde i livet är så likt Sansa Stark. Ja. Så jag vet. Alltså, det är ju Gävle, ja, Winterfell. Det är ju som att bli uppfostrad av Ramsay Bolton.
Jag tänkte om vi hade liksom officiellt bytt namn på varandra.
Ja, nej
precis, förlåt. Marcus Lannister.
Nu blev det lite rörigt här. Det var mitt fel. Förlåt. Jo, men alltså Littlefinger vet nog förmodligen vem som är Jon Snows riktiga föräldrar.
Precis.
Och det är säkert det han har, det kan vara det han avslöjar där, och Jon Snow blir lite förgrymmad kanske, upprörd. Melisandre syns också i trailern, och det är också i Dragonstone, och hon står och tittar ner på ett sällskap som kommer gående för någon ringmur, och där kan man också tydligen zooma in och se en konturen av en liten kille som då ska vara Tyrion, och sen misstänker de att Jon Snow går bredvid honom.
Och här undrar man ju lite grann hur det ska gå. Jon Snow är väl inte så glad för Melisandre, och
det är ju framförallt om det är Jon Snow, och det ska vi säga att vi vet ju inte det. Då är det väldigt tydligt att den här trailern är klippt för att förvirra. Alltså det finns ingen kronologisk ordning i de här bilderna för att man ska kunna lägga ihop någonting. För Jon Snow är ju fortfarande i Winterfell, och det är ganska långt ner till Dragonstone. Så det, man kan inte utgå, det blir svårt att, ja, det är inte kronologisk ordning helt enkelt på hur allting händer. Dothrakis attackerar.
Väldigt snyggt synkat hopp upp på sina hästar.
Ja, det kan man väl säga.
De har tränat på länge.
Ja.
Sen finns det någon sån här krigsscener med skepp. Och det är väl de flesta som tror att det är Greyjoys, Tyrells och Martells flotta som krigar mot Euron Greyjoy.
Det är något skepp som brinner där, och man ser liksom hur det speglas i Theons ansikte.
Ja, det står Theon är någon tidigare scen när han är omgiven av eld. Davos, en av mina favoriter, säger it doesn't matter who sits on the Iron Throne, alltså vilket skelett som sitter där. Eftersom han är ju fortfarande, han inser ju precis som Jon Snow att det finns en viktigare nattkung där uppe som rör på sig.
Ja, precis. Och där också ser man ju att porten till The Wall öppnas i någon scen där. Och man får se en grupp som springer för sina liv.
Och sen får man se och Tormund väl också.
Ja, precis.
De stora är pälsbeklädda.
Ja, och sen är det väl någon som har sett någon sån här, ja, någon sån här speciell yxa som är Gendrys vapen.
What?
Det spekuleras i att Gendry är en av dem som svinger där också.
Oh my.
Det är ju jättebra nyheter. Det är
ju
en
om det nu. Exakt. Flash.
Och så är det en hand med grayscale.
Men ja, och det ska ju förmodligen vara då kanske Jorah Mormont då,
som är instängd i en bur.
Och som inte verkar må så mycket bättre än förra säsongen.
Nej.
Eftersom den grayscalen har tagit över hela hans väsen. The Mountain har en ny hjälm. Och den blir ju mer och mer då lik Darth Vaders hjälm. Till Toves stora förtjusning.
Yay.
Och han är ju lite Darth Vader till The Emperor, alltså Cersei. Ja. Alltså Darth Vader kontra kejsaren. Eller?
Jo, okej, det är sant, det är han som är kraften.
Ja, lite dummare än Darth Vader kanske, men Mountain i alla fall har samma hjälm. Han inspireras av samma hjälm på Buttricks. Vad har vi mer?
Vi har ju lite Hanky Panky också.
Ja,
men jag tänkte att det är ju eran expert för det.
Grey Worm och Missandei.
Precis.
Det blir spännande.
Får ju till det på något sätt.
Ja, och sen lite lesbiskt sex. Det är väl härligt också.
Ja, Yara Greyjoy och Elaria Sand.
Men här är ju folk lite oroliga eftersom hon tidigare har använt tricket av att förgifta sina läppar.
Ja, men de kan väl inte köra en gång till.
Vi hoppas inte på det.
Det där är väl lite så, det är ju tråkigt att åka båt. Så man måste ju göra någonting.
Det är ju mycket roligare att hångla.
Ja, Jon och Tormund flyr, det har vi redan pratat om.
Apropå Hanky Panky.
Apropå Hanky Panky. Ja, det var väl hela trailern. Nu har vi hela säsongen framför oss. Och Nattkungen syns inte till ändå.
Nej, precis.
Och Arya står och andas väldigt
mycket.
Ja,
just det, hon fryser.
Hon fryser upp i en skog.
Och några kommer ju för sig bli lite lätt, kanske inte omringade, men man ser ju att det blir en formation av någon slags krigare uppe i snön
snöstorm,
också.
Ja.
Vem vet vad som närmar sig där?
Förhoppningsvis White Walkers.
Ja, och så får man se en drake flyga.
Ja, det kommer bli ett stort jävla slag.
Ja, med, det verkar som att slaget kommer stå mellan Lannisters och ja, dänisk trupper. På land i alla fall. Mm. Till sjöss vet vi inte.
Ja, och den här trailern fick i alla fall var det 61 miljoner visningar på 24 timmar. Vilket ju visar hur galna folk är runt den här serien, inklusive oss.
Ja, jag har nog redan sett den 7 gånger.
Ja, precis. Så du står för... Ja, jag kanske står för 20 av de visningarna.
Premiäravsnittet.
Ja, precis. Att det kommer vara 59 minuter långt, verkar det som. Och det är det näst längsta premiäravsnittet efter premiären, alltså det första Winter is Coming. Och så det verkar ju som att de kanske kommer dra ut på tiden på varje avsnitt lite mer.
Ja, nu när det bara 7 på, precis, när de snuvar oss på 3 avsnitt.
Ja, jag hoppas att avsnitt 7 är 2 timmar.
Ja, ja precis. Ja. Och även att vi kommer få se mer av de stora karaktärerna.
Därför de får så jävla mycket betalt nu.
Ja, precis. Ja, men Emilia Clarke har väl sagt i Entertainment Weekly att när jag först läste manus tänkte jag, fan, jag måste lära mig en del repliker. Alltså att det var mycket att läsa in sig på. Peter Dinklage har också sagt att han har jobbat fler dagar än vanligt. Och då har Wise-skaparen förklarat det med att om du dödar ett gäng rollfigurer så måste de som är kvar bära en tyngre dramatisk vikt. Världarna kommer ihop, rollfigurer som inte träffat varandra träffas, fler stora rollfigurer i samma storylines än förut, vilket ju är rätt rimligt. De dödade ju av rätt många i säsong 6.
No,
så nu är de stora spelarna
gängat ihop sig
kvar.
Ja, och det tyder ju framförallt på att de stora kommer ha mer gemensamma scener. Måste det vara. Nu börjar vi föras ihop. Sam och Gilly har inte synts till i trailern, kan jag väl lägga till. Det var de enda som inte togs upp där förutom White Walkers.
Nej, precis. Däremot har det ju släppts bilder.
De sitter och läser i ett bibliotek.
Ja. Fun fact, tror jag att de läser den här En värld av is och eld som de här svenska faktagranskarna har skrivit. Mm-hmm. Ryktas det om i alla fall. Att det är så här litet påskägg som...
Jaha, du menar det när de... Ja, jag tänkte att... Ja. De läser ju inte den på riktigt, utan de, ja, men det förstår jag.
Ja, och
jag är lite seg idag.
Det dyker upp fler och fler intervjuer eftersom de gör mer och mer reklam för nya serien. Så Kit Harington har gjort någon jättelång Esquire-intervju och då pratar de bland annat om hur han fick jobbet, för han hade ju liksom inte gjort någonting filmat alls tidigare. Och då har de här showrunners Benioff och Weiss har sagt att ja, men de blev sålda på honom trots det. He just had the look, the brooding intensity, the physical grace, the chip on the shoulder quality that we always associate with extraordinarily short people. Så det är rätt roligt att de får in en liten, nålstick där.
Ja, han är ju bara 1,73.
1,68 ja. Står det i manus.
Ja, det var
jag läste 1,73.
Ja, han är rätt kort i alla fall. Det kanske beror på om det
fan,
är...
Fan, jag är 1,74. Är jag som det står här? Extraordinary short people. Snarstucken och lättretlig är då.
Ja, alltså jag försökte översätta chip on the shoulder. Ja. Så... Det säger ju kanske någonting om hur de liksom
ser Jon Snow.
Ja, precis.
Ja, han har jävligt snyggt hår. Jag tror det är det som de föll för i slutändan. Och så de där snälla
björnögonen. Fast han hade ju kort hår när han... Piloten och sådär. Så har han väl typ ingen skägg och kort hår. Det var ju när piloten som aldrig sändes.
Ja, just det. Den vill man ju se.
Sen tvingade de honom att låta det växa ut.
Vi har säkert pratat om den tidigare, en Kit Harington-anekdot som jag läste om i en intervju som han nyligen gjorde i tidningen Elle. Där han pratade om sin förfader som uppfann den första vattentoaletten med spolfunktion för drottning Elisabeth den första. Och den toaletten döptes då till The John Harrington. Och därav talesättet Going to the John.
Oj.
Mm. Mm. Ja, men det... Om det stämmer eller inte.
Jag visste om att
det är för bra. Go into the John. Nice. Och med det med Tove kan du väl ta och spola det här avsnittet för att vi ska gå till det kanske allra bästa avsnittet i hela seriens historia nästa vecka. Och det är Hard Home.
Precis, så stay tuned och maila oss på tronspelet@aftonbladet.se. Hashtag oss i sociala medier. Ring in på 08 725 23 357 och säg vad tyckte ni om trailern. Ja, det är väl det ungefär.
Det är väl det. Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.
My love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. And time.